Kära himmelske far, vi kommer inför dig den här sabbatsdagen. Tack att du har gett den till oss som en vilodag, där vi inte behöver oroa oss för världsliga saker. Vi kan sitta och lyssna på ditt ord. Herre, jag ber att du ska tala till oss. Jag ber att du ska öppna våra sinnen och göra oss lyhörda. Jag ber att vi ska få höra din röst idag och inte några mänskliga idéer och tankar. Tala till oss. Det ber jag i Jesu namn. Amen. Jesus hade vandrat med sina lärjungar och utfört en hel del olika saker runt om i Galileen och i Israel. Och de var nu på väg till Jerusalem. Han hade sänt ut dem 70, gett dem instruktioner om vad de skulle göra när de gick ut och för att missionera. Jesus, han var utsliten, och han tog in hos en familj som visade gästfrihet, Marta och Maria. Och där var han med 12 utav sina lärjungar, kanske några andra också som var där. Och Marta och Maria är där. Och det är Marta som håller i trådarna här. Hon vet att när 13 män kommer på besök, då måste man fixa mat. Är det inte så? Och hon tänker, det här, nu är det inte bara vilken man som helst som kommer på besök här, utan det är ingen mindre än Guds son. Det är universums skapare som nu är här och kommer på besök. Hon inser att jag måste göra den mest flotta, finaste måltiden som jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Och hon börjar att fixa och dona och göra i ordning för det här. Lukas kapitel 10, vers 38. Medan de var på väg gick Jesus in i en by där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Maria, hon var ju syster och jobbade också i det där hushållet, och förväntades förstås att hon skulle hjälpa till med de här förberedelserna. Men nu så smyger hon in, hon sätter sig vid Jesu fötter och lyssnar på vad Jesus säger. Trots att Jesus har ansträngt och har jobbat mycket, så börjar han att undervisa och berätta om saker medan de väntar. Och Maria sätter sig ner och lyssnar till vad Jesus har att säga. Och Marta, hon håller på där i köket och stökar och grejar, och sen inser hon, var är Maria? Var är hon någonstans? Jag behöver henne. Och sen så går hon ut och ser att hon sitter där vid Jesu fötter och bara lyssnar. Bara tar det lugnt. Och hon blir full av frustration och ilska. Hur kan den här personen, hur kan min syster sitta här? Hon borde veta bättre. Hon vet hur mycket jag håller på och sliter, och hon vet alla de här personerna som behöver mat. Hon går och säger till och med till Jesus. Jesus, säg åt Marta, eller säg åt Maria, att hjälpa till med alla de här förberedelserna. Men Jesus ger henne en mild tillrättavisning och säger att Maria har valt det som är nödvändigt. Och det ska inte tas ifrån henne. Marta oroade sig, gjorde sig bekymmer för mycket. Gjorde Marta någonting dåligt? Tjänade Marta sig själv i det här? Vad skulle ni säga? Var det själviska motiv som hon gjorde det här för att tjäna pengar, för att bygga upp sitt rykte, för att ha sin egen agenda? Men det gjorde hon inte, eller hur? Det var för att tjäna Jesus. Intressant nog. Många gånger när vi läser det här förstås, så tänker vi på skillnaden mellan att jobba i ett världsligt arbete eller med världsliga bestyr och att lyssna till Guds ord. Och det är en bra poäng i det. Många av oss jobbar kanske för egna motiv. Vi jobbar kanske för att kunna ha en hög standard i hemmet. För att kunna imponera på grannen med vår senaste bil eller flottaste båt eller finaste villa. Och jag vill inte på något sätt om inte att göra den tanken. Hur mycket arbetar vi för att försörja oss själva? Ibland så kanske vi säger, men jag måste arbeta för att försörja oss, för att försörja mig och min familj. Stämmer det? Det är klart vi måste göra det. Jesus har gett oss att vi ska slita i vår anletes svett alla våra dagar, eller hur? Men faktum är, antingen är det så, hur mycket behöver vi egentligen arbeta för att kunna försörja vår familj? En tanke som vi bara kan ställa oss där. Är det verkligen så att vi behöver använda all vår lediga tid, eller all vår tid som vi har under 6 dagar, och vi hinner inte med någonting annat än vårt arbete? Behöver vi verkligen göra det för att kunna försörja, för att kunna ha mat på bordet, för att kunna ha bensin i bilen och de olika sakerna som man kan behöva? Eller har vi kanske ibland en lite för hög standard? Kan det vara så att vi skulle klara oss teoretiskt om vi skulle jobba mindre och kanske prioritera andra saker som är viktigare? Jag lämnar er med den tanken. Det är bra tanke. Men det här var inte Martas problem. Det här var inte Martas problem. Hon tjänade Jesus, och hon tjänade Jesus ivrigt, eller hur? Hon tjänade inte bara sina medmänniskor, men hon tjänade Jesus Kristus själv. Hon arbetade för att ge mat åt universums konung. Skulle inte du vara frestad att göra samma sak som Marta? Jesus tillrättavisade dock Marta milt och säger att Maria hade valt det bästa. Vad var det för någonting som saknades i Martas iver? Det var inte fel med den här ivern för att tjäna Jesus. Men det var någonting som saknades. I vändpunkten, sida 522, så skriver Ellen White så här: det enda nödvändiga som Marta behövde var en stilla, gudhängiven anda. En djupare iver efter kunskap om det framtida eviga livet och de dygder som är nödvändiga för andlig tillväxt. Hon behövde lära sig att inte vara så angelägen om det som förgår och mer angelägen om det som består för alltid. Jesus vill lära sina efterföljare att ta vara på varje tillfälle att få den kunskap som gör dem kloka till frälsning. Det som Marta saknade var andlig stillhet. Var en stillhet för att koppla med Jesus. För att lyssna till hans ord. För att ha en kontakt med Jesus. Jag vet inte hur det är med dig. Men ibland så kan saker och ting komma i vägen för det här, eller hur? Ibland kan våra världsliga arbeten kommer i vägen för det här. Vi hinner inte ta den här tysta, stilla tiden med Jesus på morgonen eller på kvällen. Vi hinner inte ta den för att vi har så mycket annat att göra. Ibland kan det till och med hända att vi som Marta har för mycket med kyrkans aktiviteter att göra för att kunna ta den här stilla tiden. Kan det hända? Okej, kanske inte så ofta, men det kan hända, eller hur? Inte ens aktiv tjänst i kyrkan kan ersätta det som var det absolut viktigaste. Det betyder inte att det är fel. att arbeta. Eller att arbeta för Gud. Absolut inte. Men om vi inte har det här grundläggande, så hjälper det inte. Psalm 63, vers 2. Säger så här. Jag kan slå upp dit. Psalm 63, vers 2. Här talar David om hur han fick kraft att arbeta. Psalm 63, vers 2. Gud, du är min Gud. Tidigt om morgonen söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig. I ett torrt land som försmäktar utan vatten. Det här var Davids önskan tidigt på morgonen. Han steg upp lite tidigare. Han gjorde inte bara en enkel, läser en vers, säger Gud var med mig idag, amen, och sen springer iväg. Utan han gick upp lite tidigare. Han sökte Gud med hela sitt hjärta. Han bad till Gud. Han ville ha kontakt med honom. Han sökte honom tidigt på morgonen. Titta i vers 67. Det står, min själ blir mättad av utsökta rätter. Med jublande läppar lovsjunger min mun. När jag kommer ihåg dig på min bädd och tänker på dig under nattens timmar. Så inte bara på morgonen så gjorde han det här, utan han tänkte på Gud också på nattens timmar, på kvällen. Morgonandakter och kvällsandakter hade han. Och det här var otroligt nödvändigt. Det var inte bara en gång i veckan som han kom till kyrkan och tog emot det här andliga och lyssnade till Jesus ord. Utan det här gjorde han dagligen. Varje dag tog David tid för Gud. Kvalitetstid med Gud. Det står att jag tänker på dig under nattens timmar. Tänker på dig. Vad betyder det? Grundtexten, eller vår översättning är inte lika tydlig som grundtexten. Men i grundtexten så handlar det om någonting mycket mer än bara att skicka en tanke. Det handlar om att begrunda. Det handlar om att reflektera. Det handlar om att smälta det som vi läser från ordet. Eller vad det än kan vara. Att tänka på Gud. Hur ofta gör du det? Hur ofta tar du dig tid att tänka och reflektera över Guds kärlek? Över det som du har läst i ditt ord? Hur ofta läser vi inte bara igenom det ytligt och sen slår vi ihop Bibeln? Men det som David gjorde var att han läste någonting och han begrundade det. Han tänkte, vad betyder det här? Hur påverkar det här mitt liv? Och han bad om det. Han sa, Gud snälla, hjälp mig att förstå vad den här texten verkligen innebär. Och när han gjorde det så började innebörden att bli klar för honom. Började att bli tydlig. Vi behöver stanna upp ibland och reflektera. Vi behöver stanna upp och tänka. Ta tiden. Att ta den vila som vi behöver. Och reflektera över Gud. Vi behöver ta tid med Jesus. Inte bara göra saker för Jesus. Är det en skillnad? Vi behöver ta tid med Jesus. Inte bara göra saker för Jesus. Faktum är att det finns en grupp människor i sista tiden, i Matteus kapitel 7, som är otroligt sorglig, en otroligt sorglig grupp. Matteus kapitel 7, vers 22. Slå upp dit med mig så får ni se. Matteus kapitel 7, vers 22. Det står, många ska säga till mig på den dagen när Jesus kommer tillbaka. Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn? Med andra ord, predikat i ditt namn. Har vi inte i ditt namn drivit ut onda andar och i ditt namn gjort många kraftgärningar? Gjort många ansträngningar för dig, Jesus. Vi har gjort saker för dig. Vi har arbetat och slitit för dig, för din skull. Och vad säger Jesus? Då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Känt er. Vet ni, ansträngningar för Gud kan aldrig ersätta att känna Gud, att känna Jesus. Att känna Jesus är någonting annat än att bara göra saker för Jesus. Vi måste ha tid, kvalitetstid, och lyssna på Jesus. Höra vad han säger. Maria, hon valde att ta tid för Jesus. Att få kontakt med Jesus. Att lyssna på honom. Och bekanta sig med honom. Lära känna honom. Umgås regelbundet med honom. Hur gör vi det med Gud? Ja, jag lärde mig när jag gifte mig, och tidigare också, att det är viktigt med kvalitetstid, speciellt i ett förhållande. När jag kommer hem ifrån arbetet och när Hulda kommer hem från sitt arbete, då måste vi ta en tid tillsammans. Vi måste, även om jag har 1000 saker som jag skulle kunna göra, som jag behöver göra, så måste jag säga nej, stopp, nu lägger jag bort allt det här. Jag stänger av telefonen, jag gör ingenting annat under den här tiden, och sen sitter jag ner med Hulda och jag frågar, och vi börjar prata med varandra. Bara om vad som har hänt under dagen. Vi kan undra, vad ska vi prata om? I alla fall så tänkte jag i början, jag har inget att prata med henne om, jag känner henne så bra. Men det är kanske en utmaning som vi män har oftast. Men det som är positivt är att kvinnorna vet precis vad man ska prata om. Så vi behöver bara ta den där tiden med dem. Så kommer de att sköta det. Så vad pratar vi om? Jo, helt enkelt, vi pratar om hur har din dag varit? Ja, hon börjar berätta. Hon börjar säga, ja, jag gjorde det där och det där. Och sen så kom den här personen in och de sa det där och det där till mig. Och jag tyckte det var jättejobbigt. Och jag säger, ja, jag förstår det. Ja, jag skulle också bli jättearg när ifall det hände till för mig. Och så vidare. Vi bara pratar fram och tillbaka om det som hänt under dagen. Sen frågar hon mig om vad som har hänt under min dag. Och jag berättar för henne. Och det kan tyckas ytligt snack ibland. Men det är otroligt, otroligt nödvändigt. Det är där vi kopplar ihop oss med varandra. Det är där vi lär känna varandra mer och mer. Och på samma sätt måste vi göra med Jesus. Vi kan inte koppla bort den kvalitetssidan med Jesus om vi vill lära känna Jesus. Vi måste ta den, vi måste säga nej, bort med allting annat. Ingenting annat får störa nu. Nu måste jag ta kontakt med Jesus. Vi ber, tar tid, reflekterar över hans ord, läser hans ord. Och det är det som kommer att göra så att vi lär känna honom. Ni vet, vi talar till Gud genom bön. Och om vi reflekterar över Guds ord, så kommer han att tala till oss genom hans ord. Det kommer bli levande för dig, det kan jag lova dig. Du kommer lära dig saker som du aldrig sett där förut. Som du inte visste fanns i Bibeln. Om vi börjar att reflektera över Guds ord. Men det här är otroligt viktigt. Men det är inte uteslutande det som vi behöver göra. Fred Craddock, en bibelkommentator, han skrev så här angående Lukas 10. Om vi tillrättavisar Marta för strängt, så kan det hända att hon helt slutar med att tjäna. Och om vi berömmer Maria allt för mycket, så finns det risk att hon sitter kvar där för alltid. Klokt sagt, eller hur? Vissa tar den här uppmaningen till Maria till en ytterlighet. Och vissa präster då i den romerska kyrkan till exempel, de kom på det här att ja, men det här måste vi verkligen ta på allvar. Så de byggde ett kloster långt ut i ingenstans, så flyttade de dit och de satt där för att de själva skulle kunna ha den här kontakten med Gud. Avskärmade sig från all omgivning Och sen så satt de där hela dagarna. De bad, de mediterade, de gjorde saker där inne i klostret och var avskärmade från världen. Det är en ytterlighet, det är ganska extremt. Men det finns också en risk för oss att gå till det. Att, jag vet, Hulda kände en del personer från sin hemtrakt i Montana som hade den filosofin att vi måste verkligen ta vara på det här. Det här är det viktigaste, det här är det enda viktiga, det här är det enda som spelar någon roll. De flyttar ut till Montana, de kommer inte till någon kyrka, de bodde i en liten stuga långt ute, ingenstans bland björnarna. Och där så hade de kontakt med Gud. Kom inte till någon kyrka, de gick inte ut på missionsfält och alla de här sakerna som vi har kallats till som kyrka, utan de satt där. De sa, det som är viktigast för oss, det är vår kontakt med Gud. Okej? Det är sant att det är viktigast. Men vi måste ha en balans i det här. Och det är min poäng. Vi kan inte tillrättavisa Marta för hårt. Och vi kan inte berömma Maria för mycket. Vi måste kunna kombinera de här kännetecknena. Vi måste ha Martas villighet att tjäna. Grejen är, om vi bara fokuserar på vår personliga relation med Gud och aldrig försöker hjälpa andra människor, vad kommer att hända? Jo, vi kommer att dö andligen. Vi kommer att torka ut andligen. Ta till exempel en... Hur många här, är det de här som har varit vid Döda havet? Ingen som varit där. Hur många känner till Döda havet? I princip allihopa. Vi läser om det i Bibeln. Döda havet är dött, eller hur? Det finns inget liv där överhuvudtaget. Varför då? Någon som vet? Vad sa ni? Det är så salt. Varför är det så salt? Ja.
Det har inget utflöde.
Sant, eller hur? Det har inget utflöde. Helt riktigt. Så vad händer? Allt vatten kommer in hit. Det har ingenstans att ta vägen. Det avdunstar, kvar blir salterna. Och det blir dött. På samma sätt är det med vårat andliga liv. Om vi bara har andligt inflöde men inget andligt utflöde, så kommer vi att dö andligen. Vi kommer bli andligt överviktiga, eller hur? Om vi aldrig motionerar andligen. Vi bara sitter och matas och matas och matas. Och vi går aldrig ut och delar med oss av det här till andra människor. Så det är en ytterlighet och vi får inte falla i det diket heller. Om vi vill utveckla en kristen karaktär, så kan vi inte uteslutande sitta vid Jesu fötter och begrunda hans ord. Det är viktigt och det är det mest viktiga av de här sakerna. Men om vi inte omsätter hans undervisning i praktiken, så kommer vi inte att kunna ta till oss någonting mer. Vi behöver Martas iver och Marias hängivenhet. Vändpunkten, sida 522-523. Kristi sak behöver omsorgsfulla, energiska arbetare. Det finns ett stort arbetsområde för sådana som Marta. Men deras iver, eller med deras iver i aktivt kristet arbete. Så om du är en Marta idag, så behöver inte du känna dig nedstämd. Det finns ett stort arbetsområde för dig. Med deras iver av kristet arbete. Men, säger hon, låt dem först sitta tillsammans med Maria vid Jesu fötter. Låt fliten, punktligheten och energin helgas genom Kristi anda. Då kommer deras liv att bli en oövervinnelig kraft för det goda. Otroligt. Om de här kännetecknen och de här karaktärsdragen kombineras, då blir det en oövervinnelig kraft för det goda. Vi behöver finna den balansen. Vi behöver finna balansen mellan iver för Guds verk, ja, men inte på bekostnad utav att lära känna Jesus och ha kontakt med honom. Vi har Martor här idag ibland oss. Vi har Marior också här idag. Och jag vill tala till oss båda. Om du känner att Guds ande har talat till dig idag, att du är en Marta, att du har arbetat och arbetat, du har inte kunnat ta tid för Jesus, våga att prioritera rätt. Kom ihåg vad Jesus sa, att Maria valde den goda delen. Hon valde det som var viktigast. Låt inte slavdrivaren i ditt huvud köra dig i väggen. Många gånger så gör han det, det vet jag. För många människor, de känner, ja men det måste göras. Det måste hända. Någon måste ju göra det. Är det inte så? Men du är inte den som ska göra det. Om du är en Marta så är inte du den som ska göra det. Ja, det är sant att någon måste göra det, men det är inte du. Ifall du är en Marta. Det är så många måsten. Men de måste vi koppla bort. Det är ett till måste. Det är ett annat måste, ett gott måste. Koppla bort de här sakerna. Ta tid att reflektera. Ta tid att be. Och få kontakt med Jesus. Lära känna honom. Personligen. Och du kanske säger, men jag hinner inte. Men ditt eviga liv står på spel. Det är så allvarligt. Eller hur? I Johannes kapitel 17, vers 3, vad står det? Detta är evigt liv, att de känner dig. Den enda sanna guden. Och honom som du har sänt. Känner inte du Jesus, kommer du att hamna i den gruppen i Matteus 7. Som har gjort massa saker för Jesus, men inte har känt Jesus. Så det är allvarligt. Ta inte lätt på det här. Det är otroligt allvarligt. Om du är en Marta så behöver du prioritera rätt. Du behöver ta den här tiden med Jesus. Om du är en Maria idag så prisar jag Gud. Men kom också ihåg att om du tänker att den personliga andligheten är det enda som du behöver göra så kommer du att bedra dig. Den personliga andligheten är viktig. Den måste vara grunden. Men sen måste det också gå vidare. Du måste våga sprida det som du har lärt dig. Våga omsätta andligheten i praktiken. Och det finns många Martor i kyrkan som behöver din hjälp. Låt dem få lite avlastning. Så att de kan få sitta vid Jesu fötter. Och få den tid som de behöver. Så att vi kan finna den här balansen mellan Marta och Maria. Så oavsett om du är en Marta eller om du är en Maria, så behöver vi en kombination av de här kännetecknena. Vi behöver en balans. Och om vi finner den balansen, så kommer våra liv att bli en oövervinnerlig kraft för det goda. Hur många här inne önskar att deras liv skulle vara en oövervinnerlig kraft för det goda? Får jag se din hand i så fall? Prisa Gud, allihopa önskar vi det. Då behöver fliten, punktligheten och energin helgas genom regelbunden tid med Jesus. Är det någon här inne som skulle vilja säga, jag vill anta den utmaningen. Jag vill försöka blanda de här två kombinationerna. Prisa Gud. Herre, du ser vår bön. Du ser våra händer. Vi räcker upp dem för att vi vill kunna få en bra balans mellan Marta och Maria i våra liv. Jag vill be för de personer som känner sig träffade av Martas kännetecken. Att de har inte den här tiden för dig. Jag ber att vi ska kunna få den. För det är otroligt, otroligt viktigt. Jag ber för dem av oss som kanske känner oss träffade av att vara Marior. Som har den personliga andligheten och tänker att det här är det uteslutande kanske som jag behöver tänka på. Hjälp oss att ta de steg som vi behöver göra för att kunna avlasta andra. Herre, tack för att du vill ge oss styrka och kraft. Att ha den här personliga relationen med dig. Och också att kunna gå ut i iver för att tjäna dig. Det är min bön för oss alla här. Jag ber i Jesu namn. Amen.